Okej, jag har precis fått klartecken på att vi kan köra igång. Och ni hör mig bra här, hoppas jag. Vad roligt att se att det var så många som var här. Vid 16:30 när vi är nästan alla är väldigt trötta efter den här långa dagen. Välkomna. Jag heter Susanne Birgersdotter och driver ett spel- och appbolag. Eller snarare, jag driver några stycken. Nu 4, 5. Alla 5 är med där. Men det vi fokuserar på just nu är spelbolaget som heter iGotcha, där vi nu släppte alfan i helgen och kommer lansera spelet i januari. Jag tänkte berätta lite för er om den här resan, hur det har varit och hur det är med att vara entreprenör, att vara kvinna inom den här branschen. Det är ju väldigt mansdominerat här inne, ser jag. 1, 2 tjejer, 3, 4 med mig, vilket är väldigt intressant. Det är väldigt roligt och det är en härlig resa. Men det började för 4 år sedan ungefär, så kom min dotter hem och hade väldigt svårt för att lära sig gångertabellen. Och som de flesta barn så gillade hon ju iPads och sin telefon, så vi började kika lite grann efter en bra app. Hittade ingen. Och då tänkte jag att, då kanske man ska göra en app. Och det är inte så lätt kan man ju tycka, så här, hur ska jag kunna veta hur jag gör en app? Men jag tog reda på det, precis som alla andra appmakare i den här världen. Så då finns någonting som heter Odesk. Jag vet inte hur många här inne som vet vad det är för någonting. Men man anställer eller hyr människor över hela världen. Så det är som en arbetsförmedling fast man gör det via datorn. Så då hittade jag en programmerare i Ukraina, en designer i Polen och en utvecklare i Nepal. Och tillsammans så gjorde vi via Skype då, den här appen, den här matteappen. Som faktiskt idag används i en del skolor, så det är jätteroligt. Jag satt ju då också vid den här tiden hemma vid köksbordet och gjorde det här. Och kom på att det här med appar, det var nog min grej. Jag är nog väldigt bra på att komma på appidéer och jag har hittat bra utvecklare och bra människor runt omkring mig att jobba med. Så inom 1,5 år ungefär så gjorde jag 24 appar till. Massor med olika bra idéer, alla möjliga appar. Bilappar, parkeringsappar, spelappar. Finns i sjön som alla spelade när vi var små. Det var det absolut mest populära appen jag har gjort just då. Alla älskade det här enkla Finns i sjön. Sen så i mars tror jag det var för 1,5 år sedan. Då kom det en ny diet som hette 5-2-dieten. Var på en kompis till mig ringde och sa att du måste gå in och titta på TV6 eller vad det var. Med den här, lyssna på den här Michael Mosley då som har släppt den här dieten. Ja, hon ringde för sig för att hon vet att jag skulle kolla på dieten. Men jag tittade för jag tänkte att undra om han har en app. Och det här var en engelsman, så boken fanns bara på engelska. Men den här dieten blev väldigt populär väldigt snabbt. Och hans bok skulle släppas på svenska i augusti. Och då såg jag till så att vi gjorde den här 5-2-appen så att den släpptes exakt samma dag som hans bok släpptes i svenska bokhandlarna. Och det var ju bra, kan jag ju säga. Vi hamnade på första plats i App Store i 10 dagar. Så det var 4 löpsedlar på en månad på Expressen och alla högg och ville prata med mig hela tiden om hur lyckades just du hamna på första plats i App Store, du som jobbar hemifrån. Och lite grann som då inte som är tjej, för du kan väl inte det här riktigt med appar? Ja, det fick jag faktiskt höra många gånger, men det kan jag. Den här 5-2-appen gick väldigt bra. Den laddades ner ungefär 400 gånger om dagen under 3 månader. Och det var verkligen så här hunky-dory, allting var fint. Sen så har jag ju också sagt att jag ska berätta lite grann om hur det är att gå på nitar. Och just när det gäller den här 5-2-appen så gick vi på en jättenit. Vi anlitade ett företag i USA som skulle hjälpa mig med marknadsföring. Det gick jättebra. Folk laddade ner appen ännu mer. Och sen så en dag så var jag hos en kompis utomlands och min pappa ringde till mig. Och så sa han så här, nu är du på löpsedeln igen och det är så roligt. Och vi blev så glada. Och samtidigt som han säger det så ska jag gå in på datorn och då går man in på App Store och så tittar man då hur många nedladdningar. Då hittar inte jag mitt konto på App Store. Det är helt borta. Och då skulle jag också då på måndagen, det här var på lördag, på måndagen så skulle jag ha en föreläsning då om just den här appen och hur bra den hade gått. Då visade sig att Apple har tagit bort min app från App Store. För jag har gjort någonting som man inte får göra tydligen. Jag har använt mig av ett marknadsföringsbolag i USA som många andra företag använde. Men då hade de gjort sina stickprover och då hamnade just mitt företag under deras stickkontroll. Så de stängde ner hela appen och drog in hela kontot. Vilket var förödande. Det var jättemycket pengar. Appen var borta och det var egentligen det var mitt livsverk just då. Jag hade startat en hälsosida som promotade appen. Så när jag kom tillbaka till Stockholm sent på söndag kväll så var jag lite i upplösningstillstånd. Och så visste jag då att jag skulle ha den här föreläsningen på måndagen. Åker dit, har föreläsningen och med ett stort leende på läpparna och försöker då förklara sen att appen går inte att ladda ner. Men jag lyckades på något sätt få dem att förstå att det kan hända saker i livet. De här pengarna fick jag tillbaka ungefär 2 år senare. Och det var en dyr läxa, vilket kanske idag kan jag känna var väldigt bra. Jag har lärt mig jättemycket om hur det är att göra appar. Jag har lärt mig om marknadsföring, vilka man ska arbeta med och inte arbeta med. Så det var väl egentligen just så här min början och min karriär, om jag ska säga så, just när det gäller så här med appbyggande. Och det var ju både positivt och väldigt negativt. Men jag lärde mig väldigt, väldigt mycket på det. Så kommer vi då till den här fantastiska som faktiskt hände mig. I oktober förra året så kom jag på att jag ville göra ett spel. Jag hade sugit lite grann på karamellen ett tag, men visste inte riktigt hur jag skulle göra det och vilka jag skulle jobba med. Men jag hittade jättebra människor runt omkring mig som jag startade mitt företag iGotcha med. Och då var vi 3 anställda som satt hemma och jobbade tillsammans. Då var bolaget värderat till 5 miljoner vid det tillfället, just med spelet. För att tittar man på spel idag och på hur pengarna ser ut i det, så tjänar man otroligt mycket pengar på spel om man gör det på rätt sätt. Det här var då oktober. I november-december så lyckades jag få tag på lite friends and family som investerade i spelet. 4 månader senare så råkade jag trycka på en knapp på LinkedIn som tydligen skickade ut en förfrågning till alla möjliga människor som jag inte hade någon gång vilka det var. När man får en förfrågan via mail så står det så där: vill du bli kompis med mig? Och jag tyckte det var jättepinsamt, för att jag hade ju visst inte riktigt vad jag hade gjort och jag kunde inte åta bort det från LinkedIn. Då var det en kille som hade fått den här inbjudan som mejlar mig och säger det: hej, vi har aldrig träffats. Vad vill du göra? Varför kontaktar du mig? Och då svarade jag precis som det var, att jag ber om ursäkt. Jag har gjort fel, men vem vet, vi kanske kan göra affär ihop någon gång i framtiden. Då läste han min LinkedIn-profil och ringde mig och sa: jag vill gärna träffa dig på lunch. Så vi träffades på lunch och jag berättade om vad vi gjorde, om det här spelet. Och han blev jätteintresserad och introducerade mig till några av de största finansmännen i Stockholm. Så det var lite grann av ett bananskal, en tur kan man säga, att jag råkade trycka upp den här LinkedIn-knappen. Och då fick jag träffa några investerare och 2 av dem blev jätteintresserade. Så då var bolaget värderat till 48 miljoner inom 5 månader. Och det är ju inte så ofta det händer. Och jag åkte även till Norge och träffade Petter Stordalens företag. Och han valde också att investera i det här spelet, skulle jag vilja säga. Och i företaget och i mig som entreprenör. Oftast när man gör sånt här som entreprenör så säger de det, att det spelar egentligen inte så stor roll vad det är du gör, vilket du såklart egentligen gör, men de tittar på entreprenören. Och så tittar de på personen och så tänker de så här: kommer den här kvinnan eller mannen kunna driva det här bolaget till toppen? Och då skulle du egentligen kunna sälja kapsylöppnare om du klarar av det. Och de tittade på mig och sa så här: du kommer klara av det här. Men jag fick skriva på avtal att jag inte fick avgå som vd inom 2 år. För att då ansåg de att om du går av det här spelet, då finns det inget spel längre. Så pressen blev ju väldigt stor att göra det här. Jag har aldrig varit vd i hela mitt liv. Jag har ju aldrig varit inom techbranschen. Och jag har framförallt inte jobbat med aktier, bolagsstämmor, styrelsemöten, allt sånt som kommer därtill. Så det blev en crash course för mig i 1 år. Och det är klart att det har varit både, som jag sa med tidigare, med 5-2-appen, positivt och negativt. Men det är inte lätt. Att vara anställd som vd, det är en helt annan sak. Man kommer in och man får sin telefon och sitt skrivbord och sin lön. Och det är så här trevligt, man gör sitt jobb och så går man hem. Men att vara vd på ett eget företag, det är inte så. utan man andas, man lever sitt företag hela tiden. Folk förväntar sig att man ska vara proffs på allting man gör. Man ska kunna ekonomi, man ska kunna spel, man ska kunna det här med styrelsen, man ska kunna ta hand om personalen. Man ska vara HR och man ska gärna kunna klara av allting på kontoret. Och det var också rätt svårt. Men vi anställde folk, vi skaffade i alla fall ett kontor. Jag jobbade inte hemifrån längre. Så i april så skaffade vi ett kontor in i stan. Anställde lite folk, då också programmerare och utvecklare, assistenter. Programmerare är jättesvårt att få tag på i Sverige och jättedyrt. Alla programmerare, de är jätteduktiga såklart, men sätter ett väldigt högt pris på sitt eget huvud. Vilket gör att när man får en investering så går nästan alla pengar åt bara till programmerarna. Och gör man då fel rekryteringar så blir det inte så bra. Så då har vi min andra lilla dipp. Jag gjorde en felrekrytering. Tog in en kille som skulle vara teknisk chef. Jätteduktig, superbra. Men det blev fel, det funkade inte. Och han valde att gå. Alla andra stannade kvar, men han gick. Och då blev spelet helt plötsligt 2 månader försenat. Så vi skulle egentligen lansera det här spelet i oktober. Och nu kommer vi lansera det i januari. Det gör inte så mycket. Det var borsta av sig, ställa sig upp, gå vidare, gör om, gör rätt. Och vi har precis fått in en jättebra unity-kille nu som har gått in som teknisk chef och allting är bra igen. Men på något sätt då så skulle jag ju klara av det här. Jag skulle ju ta den här smällen att investerarna var otroligt irriterade på mig över att vi var försenade. Det blev ju lite knas i personalen. De kom in till mitt kontor ungefär 4 gånger om dagen och ville prata och prata. Och jag tänkte, okej, vi pratar. Och jag vill egentligen bara jobba. Men det kan man ju inte göra. Jag är ju vd och så ska jag vara lite HR och sådär blandat. Så det var ju bara att lyssna och trösta och prata. Och köpa bullar och fixa öl och chips på torsdagar och allt vad det nu var. Som jag fick lära mig också då att det måste man göra som en bra chef. Okej, då gör vi det. Är det någonting mer ni vill ha? Fruktkorg? Så fixar vi det. Men så att vara entreprenör är ju egentligen att man är allt. Och det tror jag, så det är inte så många som förstår det egentligen. Att man måste ta det här ansvaret för sitt egna företag fullt ut. Till 100%. Det finns ingen de hänger. De hänger bara dig. Att vara anställd är ju lite skillnad. Då kan du ju så här skylla kanske på chefen eller på någon kollega eller någonting. Men du kan inte göra det som entreprenör. Men det är ju också väldigt roligt att göra det här. Det här är ju min baby. Det här är ju mitt företag. Och jag vaknar på morgonen och jag går och lägger mig på kvällen och det enda jag tänker på är mitt spel. Mina kollegor, kontoret, när vi i fredags laddade ner alfan och alla bara skrattade och sprang runt och jagade varandra på kontoret och snodde varandras byggnader och pengar. Och då satte jag mig ner och bara andades och kände så här att det kommer bli bra det här. Men det är en resa, verkligen. Jag går vidare. Jag har ju gått in lite grann på just hur min process har varit. Det här med att hitta personal. Och för teamet är väl egentligen det som är företagets ryggrad. Och det märker vi jättemycket nu. Framförallt det som jag inte kan allting själv. Ensam är verkligen inte stark. Och det har jag fått lära mig jättemycket det här senaste året. Framförallt om investerare. Jag hade aldrig träffat dem utan den här personen då via LinkedIn. Jag har träffat jättemånga bra människor som har gett mig nya kontakter. Och teamet som jag har idag är ett väldigt starkt team. Vi är väldigt sammansvetsade. Och jag skulle inte kunna göra det här utan dem. De har ju sina kompetenser och jag har min. De tycker att jag är en fantastisk vd. Jag vet inte om de säger det bara för att jag faktiskt är chef. Men jag tror att jag är en bra vd idag. Det känns som att vi har kommit oerhört långt. Jag har koll på alla bolagsstämmor, alla styrelseprotokoll. All personal, när de är ledsna, när de är glada, när de fyller år och allt vad det nu är. Så nu är det verkligen bara en resa framåt med det här teamet som kommer bli fantastisk. Och alla på kontoret är super, super glada över att de får vara med och göra det här spelet som vi gör. Som vi tror kommer bli ett av, nu får jag ta i lite, världens största MMO. Faktiskt. Jag träffade en kille i Norge i våras som sitter i Dragon's Den i Singapore. Och vi pratade och jag berättade för honom vad det är vi gör och hur det här spelet kommer att se ut. Och då tittade han på mig och så sa han så här, jag tror att du sitter på nästa Facebook. Och då sa jag, ja, det kanske jag gör. Men det var väldigt så, det kan man ju säga och tycka att man är kaxig. Men, och det får vi se hur det blir, om vi gör det eller inte. Men det är ingen som har gjort den här genren förut. Vi har tagit det bästa av alla världar. Och det här mobila appspelet kommer släppas på alla devices när vi väl släpper det i januari. Så det kommer bli superspännande. Och jättestort. Hoppas jag i alla fall. Jag tänkte gå in lite grann på det här faktiskt med hur det är med investerare och så. Och hur tufft det kan vara. För att man får pengar. Folk tror på en. Och så lägger man de pengarna på det man tycker är bäst för tillfället. Man lägger upp personalen. Och vi valde att lägga mycket pengar på just att se varumärket. Hur det kommer gå för oss om vi släpper i USA. Finns det någonting som heter Agocha där i Europa? Det kostar väldigt mycket pengar att göra alla de här sakerna. Vilket oftast folk inte vet. Och oftast är det också så att de kommer på det här när de väl har gjort sitt spel. Och då ska de ta reda på, oj då, vänta nu. Finns det någon annan som heter Agocha i USA? Vi kan tydligen inte släppa spelet. Så vi valde att lägga en väldigt stor del av vår investering på att ha ryggen fri när vi väl skulle släppa det här utomlands. Och det gjorde att även där det gick åt lite för mycket pengar. Vi ansåg, och det står jag fortfarande för, att det var ett strategiskt beslut. Vi var tvungna att ta det beslutet. Men det gick lite för fort. Pengarna rann iväg lite för fort. Och återigen så måste man vända sig till investerarna. Som en gång backade upp en och var superpositiva och säger att man är bäst i hela världen. Och nu kör vi, till att de handen och ville ha förklaringar. Hur kunde ni göra det nu? Hur kunde ni tänka nu? Om ni ska få hjälp så vill vi ha mycket mer av bolaget. Och det är rätt sådär. Det är egentligen inte det som är problemet att dela med sig av bolaget. Utan investerarna som finns i Stockholm, Sverige framförallt, är väldigt hårda. De ser inte att så här, okay, vi har gjort ett spel på mindre än ett år. Ja, vi var 2 månader försenade, det gick lite för mycket pengar. Ja, okej, okay, skjut mig. Det var kanske inte det bästa. Och vi kryper till korset och säger att vi kanske skulle gjort annorlunda på vissa saker. Men vi kommer lansera ett fantastiskt bra spel. Och det kan jag tycka är lite så här tråkigt att det kan bli så. Att de inte just i slutfasen av innan en lansering faktiskt hjälper till. Och säger det, att ja, men vi är ett team. Och det tror jag att man saknar lite grann som entreprenör, att man inte är ett team med sina investerare. Utan att man känner att det är ni och det är vi. Och det är någonting som jag skulle vilja, så här, om jag någon gång skulle jobba med investeringar så skulle jag verkligen vilja ändra på det. Att man följer teamet hela vägen ut. Och då kan man ju även också kräva från det teamet att man vill ha uppdateringar ofta. Att man får reda på hur går det egentligen, hur ser det spelet ut eller vad det nu är för någonting. Men så det blev lite grann av en drundan mattan för mig när jag fick den här lilla utskällningen, stora utskällningen från investerarna. Jag hade inte riktigt räknat med det. Så det var så här nära på att jag lät mina känslor ta över och skriva ett jätteargt mail till dem. Men jag höll mig i 24 timmar och skrev ett halvargt mail där jag förklarade det att dra undan mattan 2 månader innan lansering på vdn kanske inte var det smartaste. För det betyder ju att jag gick ju på något sätt ner i en liten dipp och såg nästan bara problem, kris, hur ska jag hantera det här? Hur ska vi få in mer pengar till bolaget? Kommer vi kunna lansera? Sen har man ju alltid en plan B, så att det går fortfarande bra för oss och vi lanserar och allting är bra. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man förstår hur det är och hur det är att driva ett företag och driva ett företag som blir stort väldigt snabbt. Att ha anställda, skaffa kontoret, det är löner, det är ekonomin. Det är otroligt mycket att ta hand om. Och jag tror att en entreprenör behöver nog egentligen kanske lite mer uppbackning än vad investerarna tror. Man är otroligt stark som entreprenör. Det är ju en tuff vardag att driva sitt egna bolag. Men återigen så är det så att man är ju inte stark ensam. Man är stark ensam ganska länge. Jag var det väldigt, väldigt länge. Och jag är fortfarande väldigt stark, jag har mycket skinn på näsan och jag klarar av det mesta. Men man kommer längre här i världen om man får hjälp och om man hjälps åt. Nu kommer vi till det roliga, kanske ni tycker, det vet inte jag. Vi hade ju då turen att bli invalda i Microsoft Cloud Platform Advisor. Det är cirka 100 företag i hela världen som har blivit invalda där och vi. Och lilla jag, kan man ju säga. Och vi är väldigt, väldigt glada för det och väldigt tacksamma. Och det betyder att vi har förstahandstillgång till ännu ej släppta tjänster. Vilket glädjer min tekniska chef som älskar Microsoft och som har jobbat med Microsoft väldigt mycket. Han var så glad så att han sa att de drog i mungiporna på honom när vi fick reda på det här. Det betyder också att vi har direktkontakt med Redmond. Vilket också är fantastiskt för oss som ett spelbolag. Och jag var lite sådär nästan, förstod inte riktigt varför spelbolag, vad är de egentligen ute efter? Varför vill de att vi ska ta del av det här? Men vi gör någonting nytt. Och jag var nog inte riktigt sådär självsäker nog att förstå att vi verkligen gör någonting nytt. Och att de såg där borta i Redmond att det här ser väldigt intressant ut. Och vi vill bjuda in er och vi vill att ni ska ha rätt kontakt med oss och kunna ställa frågor. Och vi ska kunna svara. Och sen är det också det att vi har en unik konkurrensfördel nu när vi får det här. För vi får ju tillgång till plattformar som inte har släppts än. Vilket gör att vi kommer ligga mycket, mycket längre före alla andra som kanske vill göra samma typ av spel. Vi gör ett location-based gaming. Och det betyder ju att det kan vara otroligt många som spelar samtidigt över hela världen. Och då krävs det rätt stark kapacitet bakom det. Ja, då har vi visionen att skapa världens största appspel. Och den visionen, det är ju en vision, jag lovar ju ingenting. Men det är fortfarande en vision som vi har på företaget, som vi har i styrelsen och som nu då investerarna även tror på. Igen. Vi gör någonting helt unikt i det här spelet som vi nu ska lansera. Vi har suttit från i våras när vi började med det så såg spelet lite annorlunda ut. Det var lite mindre. Under den här tiden så när man anställer väldigt bra människor som är duktiga på spel, då är det som att släppa en bomb. De kommer ju på saker som jag ens har tänkt på. Så man backar ju bandet lite grann hela tiden och så backar man tre steg och så går man fram till fem och så går man tillbaka tre och så är ju den här processen. För de kan ju sitta ner och så gör de någonting i spelet, framförallt vår artkille som är superduktig. Och han kan komma på och säga, nej men vänta nu, de här byggnaderna måste ritas om. Och då tar det 5 veckor till och vi bara, ha okej, men kom igen. Men å andra sidan så är det så här, det är bara att luta sig tillbaks och låta teamet göra sitt jobb. För att för varje ny månad som de gör något nytt med spelet så inser man hur mycket bättre det blir. Och vi kommer att hålla på med utbildning i spelet, vi kommer att kopiera spelet, vi kommer att göra det på massor med olika sätt. Men vi väljer att släppa det här första, Agorcha nu då. Nu tappade jag bort mig, varför? Varför jag skulle berätta om spelet? Det handlar om att man ska bygga sitt imperium. Man kan åka över hela världen med sitt spel, för spelet är sin telefon. Så att om jag är i New York så kanske jag tar någonting i New York, jag tar en byggnad eller jag ser till att bygga mina egna byggnader. Och sen så släpper jag mina assistenter, åker hem och kan ändå sköta mina byggnader i New York. Någon härifrån kanske åker dit, åker förbi med taxin. De är också spelare, inser att här finns det en byggnad med massor med pengar. De kan nog råna min byggnad, ta allt jag har. Eller vill jag kanske partner upp sig med mig. Man kan teama upp sig, man kan spela mot varandra. Massor med olika grejer som kommer. Vi valde i våras så satt vi och designade och ritade massor med vapen till spelet. Vi har valt att nu under våran alfa, vi har släppt alfan på iOS nu och i Unity om en månad, att inte ta med de här vapnena för att testa hur det skulle vara. Och det var rätt intressant för att nu har vi då massor med så här tonåringar som har börjat spela det här som är med i vår testgrupp och alla tycker att det är så roligt fast det inte är några vapen. Och jag har 4 barn hemma och 2 av de tonåringarna sitter och bara vill ju hålla på med skjutspel. Och jag trodde verkligen att det är det som är grejen. Men jag tror, och du, den här testgruppen då, så är den är nästan bara tonårskillar. Och de tycker fortfarande att det är så roligt att spela utan att det är några vapen inblandade. Så nu har vi lite sådär funderingar på att kanske släppa det här spelet och inte ha några vapen med. Och det får man ju se sen, man kanske uppdateringar, men vi tror nog, vi är väldigt sugna på att testa och släppa ett spel som man tror kommer bli världsstort utan att skjutas. Och det ska bli intressant att se om vi lyckas med det. Vi får ta den när den dagen kommer och se hur det går hem hos alla. Men jag tror faktiskt att det kan funka. Jag tror att det är många idag som är trötta på alla de här skjutspelen. hur man behandlar varandra i spelen. Och vi försöker att titta så mycket som möjligt på det här med karma points. Gör man någonting bra så får man bra poäng. Gör man någonting dåligt får man dåliga poäng. När våran artkille designar så designar vi som människor ser ut på riktigt. Så tjejerna ser faktiskt normala ut. De har inte så här smala midjor. Och det är också rätt roligt när man sitter med ett gäng personer som ritar som är så vana vid att det ska se ut på ett speciellt sätt. Så att jag sa till mina två ritkillar så här, men ni får ta ledigt idag, gå ut, sätt er på en uteservering i somras och så tittar ni på folk. Och de bara tittar på mig så här, va? Ska vi vara ledigt för? Ja, men gå ut och sätt er, ta en öl, kolla på människor. De gjorde faktiskt det. Och så sa jag så här, titta på hur vi ser ut på riktigt. För det är så vi ska ha det här spelet. Det här är ett spel som är vi. Hur ser vi ut idag? Och det gjorde de. Så nu är våra avatarer, som vi kallar dem för, de ser faktiskt ut som man gör på riktigt. Så de är tjocka och smala och långa och korta och allting. Och det är jätteroligt. Och jag tror att det är därför också som vi har fått så himla mycket bra respons runt omkring. På att vi försöker göra någonting som faktiskt är reality. Hela spelet går ju ut på att det är reality. Det är det vi gör. Vi hoppas såklart att alla som sitter här inne skulle vilja testa och spela. Jag hoppas det såklart. Vi söker ju testspelare hela tiden. Och vi har många testspelare nu, men den gruppen är ju spelare. Och vi söker även människor som kanske inte alltid sitter och spelar Candy Crush på tunnelbanan. Utan i alla åldrar, alla kön. Så är det så att det är någon som är intresserad av att få vara med i en testgrupp så får ni jättegärna höra av er till mig. Då vi kommer samla in alla mejladresser och försöka skapa en bra testgrupp. För de flesta testgrupperna är alltid spelare. Hur det än är så är det alltid spelare. Och de är ju vana vid det. Jag vill ju få folk som inte spelar och säga, hur gör man här? Varför står den här knappen uppe till högra hörnet? Och varför ser hon ut så här? Hur ska jag göra när jag går till höger? Det är precis just det jag vill veta. Jag vill veta hur alla andra ser på spelet och hur man vill att det ska vara. Så att, är det så får ni jättegärna säga till mig. Ja, det gick jättebra det här tyckte jag. Det gick väldigt fort. Jag trodde det skulle ta jättelång tid att stå här och prata jättelänge. Men det gjorde det inte. Så jag är faktiskt redo för lite frågor om ni har några. Ja. Ja, då får man komma fram till mig. Så får man, så ordnar vi det. Ja. Det kommer vara gratis att ladda ner spelet. Sen kommer det kosta med allting som man köper i. Det är precis som de alla andra spel. Det kostar om man vill bygga större hus till exempel. Du börjar ju med, i spelet så får du ditt egna hus så att säga. Sen vill du ju alltid göra det större och bättre och snyggare. Och då kostar det att lägga till accessoarer, det kostar att köpa fler assistenter. Om jag gör en byggnad som jag tjänar mycket pengar på så kommer jag vilja skydda den byggnaden. Och då kostar det, det finns bra assistenter och det finns bättre assistenter. Och det kommer kosta då. Förlåt? Ja, vi har flera andra modeller som jag sitter in lite på. Den modellen har vi alltid haft från början. Vi tror verkligen att man ska släppa spelet gratis. Just för att vi behöver människor som laddar ner spelet. Vi vill ju att folk ska testa och spela. Och om spelet kostar, det är lite svårt där. Det där är en fin känslig grej. Men, ja. Nej. Ja, det är bra. Yes. Ja, det var en bra fråga. Jag brukar faktiskt prata om det ibland. Det är svårt. Men jag tror att när man träffar dem så måste man vara otroligt strukturerad. Du åker ut på bananskala om du inte vet, om du inte har koll på dina siffror, koll på din affärsplan. Du måste alltid ha en bra affärsplan, inget bara ihophafsat i en papperscheck. Och vara otroligt säker på det du säger. För när de sen gör en koll på företaget, då kan den kollen vara den kan vara väldigt tuff. Och då måste man ha koll på allting i företaget. Så när man träffar investerare så jag känner att det viktigaste för mig har varit att verkligen, verkligen få dem att förstå vad jag gör. Jag träffade en investerare faktiskt i fredags. Och första kvarten, då ser jag på honom att han är på väg att gå hela tiden. För han lyssnade inte, det var fredag, klockan var 17:30 och han ville bara hem. Så då förstod jag så här att då måste jag göra någonting annat. Så jag gick och köpte glas vin åt honom. Tänkte så här, nu måste han ju sitta kvar en stund i alla fall. Och vilket han bara, ja tack, trevligt. Och då fick jag möjligheten att förklara exakt vad spelet går ut på. Och att förklara sin affärsidé, det tar inte 5 minuter. Och då blev han så där, ja, oj då, men nu förstår jag. Ja, men gud, jag har 3 killar som du ska träffa. Tack. Men jag, det är också det att jag tror ju på det jag gör. Och det märks direkt om du själv inte tror på din egna idé. Och då vill de inte investera. De investerar i dig. Oftast. Mm. Jag är huvudägare av bolaget. Så att jag har, om jag skulle vilja bestämma allting själv så skulle jag kunna göra det. Men det är klart att jag vänder mig till mina största investerare, för jag vill ju hela tiden uppdatera dem. Jag vill att de ska veta hur det går. Det är ju samma sak med styrelsen. Man vill ju på något sätt hela tiden ha folk med sig i processen. Men nu kommer det förmodligen vara så i ett senare skede att man kommer bli av med mycket, mycket mer i bolaget. Men så länge tror jag sitter man kvar som vd och det är liksom min idé, och de flesta investerarna, de lämnar det till en. De litar på att så här, men vänta nu, det är din idé, du tror på det här, vi släpper kontrollen. Halvdant. Men ja, nej, men jag känner att jag har fått otroligt stort spelutrymme. Eftersom det ändå är det, det är min idé. Ja. Mm. Jag skulle, ja. Jag tror att jag hade tittat mycket mer på de människorna som jag tagit in i företaget. Både investerare och personal faktiskt. Att man blir lite desperat när man själv inte har kunskaperna. Och då litar man så mycket på andra. Om du kommer till mig och säger så här, men jag har en kille, han är grym på programmering. Okej, hur vet jag det? Jag litar ju på det du säger. Och det kan jag känna att så här, man, tyvärr så har man fått lite för mycket skinn på näsan när det gäller det. Att ja, man måste ha mycket, mycket bättre koll. Verkligen ringa runt på CV:erna, höra efter vad den här människan gjort för någonting, kommer de klara av att lansera ett spel. Vi gör ju någonting som är nytt, så det är ju heller inte så att våra programmerare har ju inte riktigt gjort det här tidigare. Och det blir ju också att då måste de ha starka kunskaper i att bygga spelet. Och sen får man ju tillsammans göra det vi gör, men jag hade absolut tittat på rekryteringar och jag hade tittat på vissa investerare som jag kanske inte hade valt idag. Som jag tycker är inte riktigt, har ingen teamkänsla. Det hade jag gjort. Om jag hade haft råd med det, vill säga. Ja. Ja, det där, nu skriver vi NDA:n med alla våra anställda. Men det är också en sån grej som, för att svara på en tidigare fråga om jag hade gjort något annorlunda. Vi beslöt oss för att hålla det här hemligt väldigt länge. Att inte gå ut och berätta vad det är vi gör. För vi har ju ändå några stora aktörer som jag vet gör ungefär samma sak. Fast de inte har den här sista nischen som vi har. Och det är klart att de är så här 300-400 anställda och kan göra det här på 2 månader. Och vi är 15. Det är ganska stor skillnad. Och då är vi alla inte programmerare eller utvecklare. Och då valde vi att inte gå ut med det vi gör. Vi var väldigt så där hysch-hysch och släpp ingenting på sociala medier. Vi ska inte berätta någonting om spelet. Idag ångrar jag det lite grann. Vi skulle kanske ha börjat prata om det i alla fall. Nu har vi börjat prata om det sakta, sakta men säkert. Nu när vi släpper alfan. Vi har börjat posta saker på vår Facebook och Twitter och sådär om lite så smått om vad vi gör. För att idag när jag söker nya investerare så om alla, då är det jättemånga som säger så här, men visa vad det är ni gör då. Ja men okej, det här är vad vi gör. Nej, 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 jag vill se vad tycker alla andra om det ni gör. Okej, det har vi ju inte riktigt, nu är vi ju där, men det hade vi ju inte riktigt kollat då. Eftersom vi valde att inte berätta. Så det ångrar jag lite. Men samtidigt är det så att det är en chans man får ta. Hade någon snott idén? Ja, alltså det finns ju många lika saker av mycket här i världen. Så jag tror att även om så här Ingress till exempel hade gjort ungefär, de gör ju ungefär det vi gör fast med lite annorlunda. Om de hade tagit våran idé så är det så här, de är jättestora, superstarka. Ja, varsågod. Vi kommer leverera vårt spel ändå. Och ibland kan det vara bättre att det finns fler aktörer på marknaden som gör samma sak. För att då upptäcks man. Finns det till spel som är ungefär som vårat spel och folk börjar spela det så kommer det upp ett nytt. Ja, då blir de intresserade av det spelet. Så jag tror det är lite både och. Men det ångrar jag faktiskt lite. Japp. Alltså jag har bara gått gymnasiet. Jag har aldrig gått på universitetet. Jag har ingen, som jag sa, ingen programmeringsbakgrund eller någonting sånt. Jag har läst ledarskap, jag har gått styrelseakademin och lite sådär. Men jag är ingen pluggtjej. Utan det är väl lite grann det. Jag kan känna att just med entreprenörer idag, att vi saknar, och då säger jag faktiskt vi saknar oftast en stark utbildning. Och det vet jag att många av mina entreprenörskompisar säger, att hade jag vetat det jag vet idag, så hade jag absolut pluggat mycket, mycket hårdare och mycket längre. För att hade jag suttit med en fantastisk kunskap om ekonomi eller någonting annat, då hade jag ju varit mycket starkare som entreprenör idag. Då hade jag inte behövt plocka in allting utifrån hela tiden. Och det kan jag känna också så här, att jag tror att det är viktigt att man ändå går utbildning. Och jag saknar lite grann att jag inte tog seriösare på det. Men å andra sidan så känner jag så här, jag är uppväxt i en entreprenörfamilj. Min pappa var crazy, han hittade på nya saker hela tiden. Och det har ju skapat mig, det har gjort mig till den jag är. Och jag har drivit butiker, jag har hållit på med viner och jag, du vet, så här, det är aldrig still. Det händer alltid någonting. Jag är duktig på det, jag är duktig på att leverera. När jag väl bestämmer mig för att göra någonting, så ser jag till att det blir gjort. Och det tror jag ligger lite grann i den här entreprenörsådran. Att man kämpar varje dag. Och man gör det ganska bra faktiskt. Jag tror att, ja, nej, stopp, jag stoppar dig. Men var det svar? Ja, bra. Någon annan? Nej. Då får jag tacka för mig.